Mycket, mycket varmt välkomna till Offsides podcast. Anders, jag skulle bara vilja börja med att nämna några namn.
Ja.
Troy Deeney.
Mm.
Jan Mvila.
Mm.
Leandro Paredes.
Ja.
Thomas Rogne.
Ja.
Och Emil Halfredsson.
Ja.
Som alla är nya Patreons. Alla fyller år idag. Den dagen vi spelar in här, som är, vi spelar in måndag den 29 juni.
Ja, just det.
Vem hade du helst ordnat en fest för?
Ta namnen igen.
Troy Deeney, Watford. Jan Mvila, Saint Etienne. Leandro Paredes, PSG. Thomas Rogne. Den klubbadressen tar du kanske inte.
Nej, men drog inte han till Polen?
Bra. Lech Poznan, om han är kvar. Osäkra tider och så vidare. Emil Halfredsson finns i Padova.
Men Mvila är ju en sån som man tänkte att det var next big thing. Det var ju mycket snack om honom.
Ja, defensiv mittfältare.
Ja, precis. Så han hade ju varit kul. Och bortsett man från att man är journalist så där, man tänker, jag ska inte skriva ett reportage om den här personen, utan bara hänga med någon.
Ja.
Så Paredes, jag vet inte, jag kan för lite om honom.
Halfredsson vet jag att han vid sidan av fotbollen sysslar med vin.
Då blir det kul direkt, ja. Det känner jag. Ja, kanske Halfredsson då?
Halfredsson, en födelsedagsskiva med Halfredsson. Då tar väl jag tar Jan Mvila. Jag tycker han verkar mest spännande av de övriga. Ja. Välkomna som sagt till Offsides podcast. Jag sa där till dig Anders att innan vi satte på micken här att jag tror inte vi sa välkomna de senaste avsnitten.
Mm.
Och det känns ju alltid ändå trevligt att göra det. Mm. Kanske ändå ska
formellt kanske någon tycker.
Kanske, men ska man ändå ha inställningen.
Det är ju ändå en klassiker i en podd som man har där. Det är två personer som sitter och snackar att det ska börja med lite, ja, med lite trams.
Ja, är det så?
Innan man går in på någon första riktiga ämnet så.
Ja.
Man ska nästan få känslan av att inte mikrofonerna är påslagna.
Ja, men det är de.
Lite behind the scenes.
Jag tänker att vi ska, det sades väl om Jordan i den här dokumentären att han sa till sig själv att hur känd jag är och hur bra jag är, så kommer det sitta någon här i publiken ikväll som ser mig för första gången spela för den. Så att man aldrig tar någon för givet. Och det sitter någon lyssnare där nu som vad är det här för någonting då? Och så säger man inte ens välkommen. Så det kan väl vara på sin plats att göra det.
Ja. När vi har nu sagt då välkomna så tänkte jag, Johan, att jag ska i någon slags muntlig...
Vet du vem som var? Förlåt. Vet du ändå vilken kommentator? Han kanske inte var bäst av alla, men som var bäst på att säga just välkomna till publiken som tittade, till tv-publiken.
Var det Arne Hegerfors eller?
Jag skulle säga att det var Staffan Lindeborg ändå.
Ja, det kanske det var, ja.
Mycket, mycket varmt välkomna till Budapest och dagens finalpass i kortbane-EM.
Ja, just det.
Ja. Ja, 27 grader i luften, just det.
Alltid lite SMHI-rapport också. Absolut.
Men precis lagom. Förlåt, jag ska inte stanna
här. Men i muntlig form alltså, tänkte jag göra någon typ av matchkrönika jag ska leverera. Platsen är Rydalen i Göteborg. Det är lördag, nu i lördags alltså, ett par dagar sedan. Avsparkstiden är 16.00. Och de som ska mötas, det är Utsikten och Oskarshamn, alltså division 1.
Södra.
Exakt. Hur gick det för ditt Motala?
Det kan vi ta sen.
Det tar vi sen. Cliffhangern, den hänger i luften. Ja, men det var som så att, som alla vet, så är ju inte det tillåtet med publik. Men jag var tillåten att sitta på den här läktaren eftersom att jag ansvarade för bollkallarna till denna match. Det var då Näsets P10 som hade fått äran att vara bollkalla. Och min son var där. Och jag åkte dit med en annan ledarkompis, Henrik. Och hans lilla dotter som var med, som är 4 år gammal. Så vi satt på läktarna. 10-åriga killar. 7 stycken killar från vårt lag. Nervösa, förväntansfulla.
Varma,
det var 30 grader. Och åskan skulle bara några minuter efter att slutsignalen gick, skulle den explodera över Västra Göteborg. Men väldigt taggade killar som var nervösa. De var gulliga. De tog på sig såna här lite för stora, orangea, neonaktiga västar. Och jag fick ett sånt här litet halsband som gjorde att jag hade fri access runt Rydalen.
Mäktigt.
Ja, mäktigt. Ja. Ja, men så jag gick runt där och hjälpte killarna och så och peppade dem inför matchstarten. Och då var det också så att jag sprang på Bosko Odovic, som ju då är tränare i Utsikten. Det var inte tänkt så. Stefan Rehn skulle varit tränaren, men han lämnade efter lite strul här tidigare.
Ja, jag tänkte på det när du sa att det var Utsikten som spelar. Behöver vi på något sätt dra historien om Utsikten det senaste halvåret?
Ja, ett stökigt halvår.
Ja, det får
man säga. Det väldigt slappt. Men ska man gå in i det lite mer, så var det så att Utsikten fick oväntad hjälp inledningsvis här av en person som heter Benjamin von Jaff, som verkar vara lite det man läste innan, en ganska så excentrisk typ av person som verkar ha haft lite pengar över och som ville gå in då i Utsikten och bli en delägare helt enkelt.
Han tog 49%
och hade då planer på att ta Utsikten från division 1 upp i Allsvenskan. Satsa pengar, värva lite nya namn. Och så hade han också planer, vilket han gick ut med tidigare våras, att det kanske skulle kunna bli en liten dokusåpa av Utsikten, en reality-serie.
Då störde jag mig på att de nämnde att det skulle följa när de gjorde en Åshöjden-saga. Ah. Vilket är fel på så många sätt. Det ska man ju göra från, Utsikten har väl varit på den här nivån nu ganska länge. Ah. Då ska man ju komma från sexan. Mm. Och sen var det någon annan som sa att det skulle vara en Sunderland till I die. Mm. Vilket ju också är fel. Mm. För där borgar det ju för att det finns ett stort intresse kring klubben och en supporterskara. Mm. Vilket ju inte gör.
Nej, jag skulle gissa att de kanske har haft 100. Ett par hundra som mest på sina, en vanlig hemmamatch i division 1.
Mm, men den är Benjamin von Jaff då.
Ja, och sen då så har det blivit lite klabb med det här samarbetet. Där det har varit lite ledsna citat från både...
Stefan Rehn hoppar av då.
Stefan Rehn hoppar av, vilket innebär att Bosco, som var tänkt som enbart som sportchef efter att han lämnade Gais, han har fått hoppa in som tränare då också och leder laget.
Och Rehn sa väl när han slutade där lite att... det kändes inte som att det var verklighetsförankrat, det här snacket om Allsvenskan. Nej. Och avtalen var sisådär och så vidare.
Sisådär. Men det man kan säga då med tanke på den här Utsikten till Adai-planerna, det kändes ändå som att det fanns någonting där. Och det kommer jag komma till lite senare i denna lilla muntliga krönika.
GP hade ett ganska bra sammanfattande litet reportage förra veckan om strulet, minst sagt, i Utsikten.
Ja. Den här Benjamin von Jaff verkar ju vara en larger than life personlighet. Känd från Big Brother från början, tydligen.
Ja, var tillsammans med Marie Picasso.
Ja, precis.
Och,
vad har vi på Marie Picasso?
När vann hon Idol?
Gjorde hon det?
Ja, jag tror att hon kan ha vunnit Idol. Är det inte ofta så att det kanske snarare är tvåan eller sådär som sen blir stor? Mm. Att kan hon ha vunnit...
Bra spaning.
Ja, men kan hon ha vunnit... Ja, men Darin vann väl inte, men blev stor. Och vad, kan det ha varit Amanda Jensen som var med i samma säsong, men som inte vann då, men som ju sen blev större? Gå vidare.
Gå vidare, ja. Det har blivit ett bråk där då. Han har inte fått sin vilja igenom. Han har väl insett vad föreningsdemokrati kanske innebär i praktiken. Och blivit kanske då besviken på att inte han får göra som han vill i Utsikten. Varpå då den gamla investeraren Ingmar Lundin, de har väl haft ett par fejder här under våren och kanske vintern.
De kan väl säga som
så. Ordförande Jarlqvist har också haft sina duster, tror jag.
Man kan väl säga som så att Benjamin inte är en föreningsmänniska, sa Utsiktens nuvarande ordförande i den här
GP-artikeln. Men han är då, och nu så verkar det då vara en tvist där jurister inkopplade hur man ska göra med de pengarna som han har investerat, hur man ska från Utsiktens håll kunna köpa ut honom igen. Men det verkar inte ha blivit någon lösning på problemet. Men det var lite kort om bakgrunden där.
Och det verkar också som att han ska vara kvar som sponsor på något sätt, kunde man läsa också.
Just det. I alla fall, så jag snackade lite grann med Bosco där innan, och den som är nyfiken på läget är med Bosco, så har han fortfarande väldigt ont i foten. Han var ju med om en trafikolycka där han blev påkörd. Vilket innebär då att han sa till mig att han orkar träna laget 2 gånger i veckan och så köra matcherna. Sen så är det då assisterande och de andra som leder laget de andra träningarna. Så snackar jag lite grann med honom och så drar matchen igång då. Och eftersom det inte är någon publik och jag hade pratat med mina killar inför matchen och vilket jag gjort under våren sådär, att det jag efterlyser mest av våra killar, 10-åriga killar, det är att de snackar lite mer under matcherna. Tänkte jag, detta är ju kanon. Ingen publik, de sitter någon meter från linjerna. De kommer höra precis vad som sägs. Och mycket riktigt, direkt, det skriks, det snackas. Och det är svordomar, det får man leva med kanske. Tänker jag, det får jag ta med killarna efteråt. Att det behöver vi inte införa i vårt lag. Men just snacket, där har vi någonting att lära oss. Och Utsikten tar ledningen. 1-0 på hörna. Utsikten utökar ledningen. 2-0 också på en hörna.
Är det några profiler i Utsikten som
folk kanske känner till? Ja, det kanske man ska säga. Det är ju några gamla Gais-spelare som har kommit hit. Vi har Carl Boom till exempel. Sen har vi med Drezevic, mittback.
Ja, just det. Som tidigare Norrby då, som vi skrev om för något år sedan.
Mm.
Brorsa till Ibrahim Drezevic som är i Holland.
Just det. Sen har vi Alexander Angelin. Så kanske man känner igen om vi har varit runt i lite olika klubbar. Häcken och Gais, va? Tror jag.
Och Axel Wibron.
Axel Wibron, precis. Och sen så har vi, vad har vi med för några killar? Ja, givetvis Medbad Dalense.
Just det.
Gud. Mm.
Hem från Bolivia.
Ja, central mittfältare spelar han nu i Utsikten. Det var ytterligare en liten bakgrund för att komma in i detta. Ja, men så det rullar på där och Bosco är ganska glad när de gör 2-0. Känner att nu har vi kontroll på matchen. Och i ärlighet till snabb Oskarshamn, de hade lite kontingsförsök, men det var ändå Utsikten som ägde matchen. Halvtidspaus. Och sen så är det som att det är en helt ny halvlek som spelas. Är som att spelarna, man märker att det är varmt där ute. Det är ju riktigt varmt, oskvarmt, 30 grader, kvavt in i helvete. De börjar bli lite trötta. Och domaren börjar tappa lite kontrollen över matchen, känner man. Det är 50-50 situationer som kanske inte alltid går åt Boscos håll. Bosco hörs allt mer. Han sitter på en stol för han har så ont. Så han sitter på en stol ganska nära linjen. Lite utanför där avbytarna sitter. Och sitter och skriker allt mer. Oskarshamns tränare tappar också lite grann tålamod. Kanske med domaren och lite grann man tycker att Utsikten skriker efter domslut och så. Så det blir hetsigare och hetsigare. Och så får då Oskarshamn en frispark i ganska farligt läge. Så är 10 meter utanför straffområdet. Då står fortfarande 2-0 till Utsikten. Det blir direkt lite klabb där för ett par stycken, framförallt mittbacken och Drezevic, en av dessa, börjar liksom skrika lite grann på vissa lagkamrater. Att de inte riktigt lyssnar på hur många som ska stå muren, var muren ska stå. Så han liksom verkligen höjer, för helvete gubbar, lyssna nu, skärp er, för fan. Lite den tonen. Varpå då få upp en mur. Och så är det en Oskarshamnsspelare som drar in frisparken i mål. Och då går topplocket på Bosco. Han tror då att bollen har gått genom muren. Och var på domaren direkt efter det här tvåårsmålet, så signalerar domaren att det är en sån här cooling break. Och det är Bosco vrålar då. Ni som var i muren, kom! Ställ er här! Och då ska han liksom använda den här cooling breaken till att skälla på de som stod i muren.
Ja.
Och så är det en kille som säger, men Bosco för fan, den gick ju bredvid muren. Käften! Käften! Står han och vrålar på den här killen då, Bosco. Som då vill försvara sig. Den gick ju för fan bredvid! Käften! Käften! Och sen så är det någon annan som höjer rösten. Bosco, lugna dig nu för fan. Käften! Och då byter han Bosco ut i det här cooling break. Byter ut den här killen som har gått mot Bosco och sagt att bollen gick bredvid.
Han får gå av.
Han får gå av. Och sen så återupptas matchen. Nu står 2-1 till Utsikten. Minuten senare, då är det kontingsläge. Fri. Alltså det blir en duell då mellan en av Utsiktens försvarare och en anfallare i Oskarshamn. Fäller den här killen. Det blir frilägesutvisning, rött kort. Vad tror du händer?
Ja, jag tror att topplocket flög igen.
Bosco drämmer sin friska fot in i avbytarbåset och skriker några illa ord som ekar över Rydalen. Det är jävligt hetsig stämning. Spelarna ställer sig runt varandra och smockorna hänger i luften. Domaren senare rör sig ut. Han tappat kontrollen lite grann. Spelaren går ut. Frispark. 2-2. Vissa av Utsiktens spelare ser ut och fullkomligt tappade alltså. För nu ska man ha med sig att omgången innan så ledde de med 3-0. Kommer inte ihåg mot vilka. Och tappar sin 3-0-ledning. Matchen slutar 3-3. Så de vet vad händer barkar. Nu har de en man utvisad och de har 2-2. Och det återstår kanske 20 minuter av matchen.
Får jag bara fråga, matchen tv-sänds va? Det kanske inte är jättemånga tittare, men Expressen sänder väl Division 1?
Ja, precis. Så är det kanske. Ja. Mm. Och då började hända saker på den lilla läktaren. Jag sitter ju då med min tränarkompis och tränarkompisens dotter. Hon sitter med mobil väldigt uttråkad. Sitter och kollar väl på Greta Gris. Och då började hända saker. Det är kanske en 4-5 stycken lite. Ja, men jag vet inte vilka personer det är. Och på en man som sitter där i keps börjar vråla på domaren. Med lite svordomar och lite könsord. Och säger att det är samma jävla visa varenda jävla gång. Domarnivån i den här jävla ligan är så jävla pissig. Fy fan, borde skämmas. Och det är alltså grova saker som vrålas ut. Och då sitter det en man bakom den här mannen i keps som jag har trott varit en journalist. Jag känner inte igen den här journalisten. Skulle också kunna vara en sån här bettingkille som man säger ibland på pressläktarna som sitter och live-rapporterar åt något bettingbolag. Och den här mannen då säger med vänlig ton du, ursäkta, du kan väl tänka lite grann på oss andra som sitter här. Så pekar han då mot min kompis dotter. Och på mannen i kepsen säger, vad fan, vem fan är du? Vem fan är du att säga åt mig vad jag ska säga? Ja, men jag bara menar liksom att du kanske ska tänka på hur du låter här. Det är inte så jävla trevligt att lyssna på dig så. Ja, vem fan är du då? Vem fan är du? Är du en jävla journalist eller? Vilka skriver du för? Nej, jag skriver inte. Jag är från Svenska fotbollsförbundet. Du är en observatör då.
Jaha, ja, just det. En matchobservatör.
Ja, var på mannen i kepsen. Ja, då ska du fan uppträda med gott. Du uppför dig bra. Ja, jag bara sa åt det här. Att jag tyckte att du kanske ska tänka på hur du låter. Vad fan är du sån jävla feminist-PK eller? Och så säger min tränarkompis då, Henrik, att du vet vem det är va? Nej, säger jag. Benjamin von Jaff.
Oj.
Oj, 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 tänkte jag.
Han var mannen i keps som var så arg.
Han var mannen i keps som uppträdde, får man säga, illa som fan. Alltså.
Fortfarande betecknar då som kanske sponsorn, kan vi kalla
ja, det. Ja, även då om han vill då eventuellt lämna Utsikten med sina pengar och så. Så verkar han ändå ha ett engagemang. Mm. Och ungefär i den här tidpunkten så började...
Var det för keps?
Var det en von Dutch keps? Kanske.
Von Jaff i von Dutch.
Eventuellt, ja. Och vid den här tidpunkten så började det ju verkligen spåra ur. Alltså spelarna ute på plan är griniga mot varandra. Och inte minst är ju Utsiktens framförallt spelare griniga internt mot varandra. De börjar skälla på varandra och vissa börjar tappa det. Inte minst de här två mittbackarna i Utsikten som tycker att Bosko och de andra ledarna kanske inte ger instruktioner. De har fått en man utvisad. Vilken formation ska de spela? Vilka förändringar ska de göra? Och de bara, Bosko, hallå! Vad ska vi göra? De vrålar så. Inget, men vad fan, vad händer? Och sen så fortsätter spelet och de springer runt och gestikulerar i luften samtidigt som spelet pågår mot läktaren och så. Och jag sitter där och tänker, kolla på min son, kolla på hans sex kompisar som sitter utspridda runt sidlingen. Jag tänker, det är inte klokt, de får höra sådana saker. Så då känner jag, får ju ta liksom lite grann någon typ av terapitimme med de här killarna efteråt.
Kan du också tänka att, okej, det verkar tagits många mindre bra beslut i den här föreningen senaste halvåret. Men att lägga ner den här dokusåpan var inte ett av dem.
Nej, jag tänker, det hade ju varit fenomenalt. Vart här vi kan ha fångat det här. Och jag tänkte också så att man har ju pratat om de här matcherna som spelas utan publik i Allsvenskan och så. Och det var domare som kanske förutspådde att det skulle bli lite mindre filmningar, lite mindre tjafs mot domar och så. Adrenalinet kanske inte är på riktigt samma nivå när man inte har 20-30 000 som sitter på läktarna och vrålar. Sen så tänkte jag samtidigt att denna matchen här är yttersta beviset på att det kan också ha motsatt effekt. De känner att här är det liksom stängda dörrar. Vi kan bete oss hur som helst här. Det är ingen som kommer få reda på det. De glömmer väl bort att Expressen livesänder och jag gissar att det inte sitter mer än ett par hundra personer i bästa fall, och titta på den här matchen.
Ja, undrar om inte det är högt räknat.
Ja, alltså. Det är säkert väldigt högt räknat.
Ja, precis, att även när det är tomt på Friends är det i princip tomt. När AIK möter MFF så vet spelarna att ändå vi har ögonen på oss.
Ja,
på något sätt.
Ja. Lite så. Mm. Och här så vet de om att här är inte en jävel som säger så. Därför så kan vi... De kan låta adrenalinet flöda. Och det var liksom verkligen adrenalinfesta de sista 20 minuterna. Det var så många olika domslut. Och det var så att menar Utsikten, de ville ha någon Oskarshamnsspelare utvisad för att kompensera, för de tyckte det var en billig utvisning. Och det är så jävla hetsigt så att jag ska säga, jag tycker väl att det är ganska kul, för det blir ju spännande, jävla dramatiskt, så mycket saker som händer, men samtidigt så känner jag lite grann med de här killarna. Tänker, detta var inte riktigt det de signade ut på kanske.
Du kommer behöva ta ett snack sen.
Ja, men lite så. Och det är ju så att Oskarshamn tar över allt mer. De pressar ju, bränner en straff. De får en straff. Och den straffen, tror du händer när de får den straffen, Oskarshamn? Topplocket går på Bosko, givetvis. Ja. Han får ett gult kort för han vrålar någonting. Och det blir lite kaos när Oskarshamn ska byta in några spelare. Eventuellt har de en spelare för mycket på plan och så.
Fullt upp för observatören.
Ja, gud ja. Det var svettigt protokoll, han skrev. Och sen så kommer vi till, säg att det är 93 minuten. Fortfarande 2-2. Och så har de väl, Oskarshamn, precis haft en hörna. Och de skickar en boll långt mot deras anfallare som de har kvar då Utsikten. Och detta är alltså sista sekunden på matchen. Och han kommer loss, men Oskarshamn har en försvarare som hinner i kapp. Och precis när han kommer in i straffområdet så fäller han ut den så kallade bommen. Oskarshamnspelaren, alltså armen, rätt ut så. Så Utsiktenspelaren tappar balansen. Det är en,
för var den det hade varit fint om den Utsiktenspelaren var Carl Bom. men det var en annan kanske.
Det var en annan. Ja. Och det är en solklar straff, det måste man säga. Domaren gör så här, nästan övergest. Du tänkte en sydamerikansk domare som är så här övertydlig i sina gester.
Stinsen från Colombia, VM98.
Ja, men det är lite ut med bröstet, händerna rätt ut. Du vet, 90 grader, eller vad fan blir det? 180 graders vinkel.
Ja.
Friar. Och du vet, hela utsikten, bänken flyger upp. Alla utsikten spelar och vrålar. Du vet, det hörs fan från Västra Göteborg till Borås, det vrålet, när inte de får den straffen.
Observatören flitig hemma.
Ja, och jag vet inte om den här von Javs, von Daschke flyger i luften, alltså, men det, jag tror att den gör det. Alltså. Det är så en jävla stämning. Och sen, sekunder senare, så blåser han för full tid. Och killarna, mina killar, de springer in liksom på planen. Och ska liksom någonstans samlas mittpunkten. Jag går in på planen. Och den ena spelaren säger det ena könsordet efter det andra. Högt och tydligt. Och Bosco går runt där och han är så svettig. Och han ser så himla förbannad ut. Och det är spelare i utsikten som vrålar till Bosco. För helvete Bosco, kan du tillåta det här? Bosco, vi tar det sen. För fan, jag pallar inte med de här jävla. Du vet, de skäller på varandra internt och så.
Mm.
Stämningen i utsikten är inte bra. Lagmålen är lägre än vad den varit på länge, tror jag.
Ja, det verkar ju så.
Ja. Och på Bosco får syn på de här små knattarna i de orangea västarna som har samlats där i mitten. Och han är helt uppeldad, liksom. Man ser nästan pulsen, hur den pulserar i halsen på honom. Så säger han de här killarna, tjena killar! Han bara biter där. Var det kul eller? Och de bara, ja, jag tyckte det var kul. Så liksom, någon som säger, de är lite tagna, tror jag. Och Bosco stormar ut. Spelar stormar ut och ligger kvar några stycken. Och så kommer Carl Boom, nummer 10, i utsikten fram till killarna. Så känns det killar så. För man säger vad fint av honom, man kom fram där. Ja. Han fattar väl själv att det har varit kanske en speciell upplevelse för de här bollkallarna. Då känns det killar så. De bara, det var jättekul och så. Synd att ni inte vann och sådär.
Mm.
Och så frågar jag Carl Boom, hur var det med den här frisparken? Gick den genom muren eller gick den bredvid? Hade Bosco rätt? Ja, det gick genom muren, sa han. Så Bosco hade ju rätt på så sätt.
Ja. Och den här killen som protesterade hade fel då?
Han hade ju fel.
Han som blev utbytt också.
Ja, han hade utbytt. Så det var det Carl Booms sista ord innan han lämnade planen med gamnacke. Det var till killarna. Tänk på det, killar. Vad ni än gör, inga luckor i muren.
Är det det man ska ta med sig?
Det är det man ska ta med sig
efter det här.
Men, nej, så jag samlade killarna och så sa jag det att ja, ni hörde killar givetvis, de snackar mycket på plan, eller hur? Bara, ja, gud, jag sa de här killarna. Men, och det tar vi med oss givetvis på träningen imorgon. Men alla de här orden och så som man beter sig där kanske, det lämnar vi här på Rydalen och så försöker vi glömma bort det kanske. Det var ju, får man säga, en speciell eftermiddag.
Ja, tänk vad det kan ligga bakom en 2-2 match i Division 1 Södra som man på pappret tänker att den bara hade sin gilla gång.
Mm.
Och det är ingen slump att vi ofta har rört oss i den här skarven mellan elit och amatör.
Mm.
Man vill säga, Division 1 på många sätt är en av de jobbigaste serierna att ligga i.
Mm.
Träna som en allsvensk spelare, få rätt dåligt pröjs, ha ett annat jobb och kanske familj och tvingas åka långa jävla resor.
Mm.
Jag tänkte på de här, mitt lag då har ju inlett väldigt svagt tyvärr, MIF som är nykomlingar i samma serie då, det blir spännande, de måste jag på något sätt måste jag ta mig in på Rudalen när de möter utsikten här, vore gött om vi kunde få se von Jaff i sin von Dutch bli arg, men de har inlett med en poäng bara på 4 matcher och de gick upp tack vare att de blev lucky loser då.
Just det.
Men det fanns ju även en till lucky loser, lucky loser 2 från division 2 som var det här Kalmarlaget Berga, de var ju alltså till och med efter MIF, men i och med först gick Karlstad-klubbarna ihop och då blev det en plats ledigt, och fick MIF den. Och sen så skickades ju Syrianska ner. Mm. Och då blev det ytterligare en plats ledig. Och då fick då Berga den. Men den ligger ju alltså i division 1 norra. Och Kalmar är ju inte alldeles i norr. Så där har vi då en förening som på väldigt kort tid fick förbereda sig för division 1-spel istället. Och har kanske ingen trupp anpassat efter det. De har börjat med 4 raka förluster. Åker upp till Umeå och sådana ställen. Och förlorar mot typ, heter de, Team TG. Och sådana klubbar. De har inlett med 4 raka torsk. Det här skulle ju kunna bli, jag hoppas att de har i grund. Och så corona på det, med allt vad det innebär för föreningar. Jag hoppas att de hade en sund ekonomi innan. Annars den här säsongen, Berga som får smaka på eliten, skulle kunna bli en dödsstöt, verkligen.
Ja. Ja, nej, men det är inte så att mitt intresse för Division 1-livet har minskat efter den här lördagens match.
Och det är också spännande med, man förlorade mot Linköping nu senast. Mm. Två utvisningar där. De möter nu assyriska Turabdin i nästa. Alltså alla de här assyriska klubbarna, har du koll på alla dem?
Nej, de är ju ganska många till antalet.
Ja, jag tror att jag skulle bara kunna nämna 8 stycken och då missar jag säkert många också. Det finns ju liksom assyriska FF i Södertälje, känns ju som the original assyriska. Och sen finns det assyriska BK här i Göteborg. Mm. Och det finns då assyriska Turabdin, det finns i Jönköping och i Norrköping och i Botkyrka och i Örebro. Och säkert på massor fler ställen som jag inte har koll på. Det hade varit kul tycker jag. Mattias Lyr på Fotboll Direkt har ju börjat göra sån här power ranking.
Vad är det för något?
Jag tror att det är helt enkelt, han gjorde det inför Svenska Kuppenkvartarna bland annat. Mm. Power ranking på kuppkvartslagen. Jag tror att det är starkast just nu. Aha, eller någonting sånt. Om jag tolkar det rätt. Aha. Power ranking låter ju väldigt amerikanskt då. Men jag hade velat se en power ranking på bara assyriska. och har det varje vecka. Vilket som nyss, för det är inte helt lätt för en annan alltid att hålla reda på. Turabdin heter ju många. Det är ett gammalt, det är ett område någonstans i Turkiet tror jag. Men det händer jättemycket spännande där på division 1-nivå. Och alltså det här utsikten, det är ju bara att plocka upp den. Så även om den skrotades dokusåpan som de ville göra, kan ju vi göra en doku, men tär i alla fall.
Ja. Och sen då, om man ska tänka sig att man ska få hit något filmteam som ska följa eventuellt utsikten, så skulle man också kunna säga att fan, sväng förbi Mats Gren också. Det händer grejer där.
Ja, det gör det ju.
Vi nämnde ju förra veckan om Linköpings provspelande amerikanska som smög säg bort till Göteborg och västkusten för att provträna där.
Det är lite kalla kriget överhuvudtaget mellan Linköpings FC och Kopparbergs Göteborg.
Mm, det får man säga. Och sen nu då, förra veckan så framkom ju då ytterligare någonting som hade med Mats Gren att göra. Det känns ju som att han är ju tacksam om man vill följa någon. För det händer ju alltid saker runt honom. Det hände ju många saker när han var sportchef i Blåvitt. Och det verkar ju hända många saker runt honom. Nu var det då att det läckte ut att han hade visat intresse på LinkedIn för ett gig i, vad var det?
Al Jazeera.
Al Jazeera. Alltså inte på...
det skulle kunna vara motsvarighet som assyriska, att det finns rätt många Al Jaziras. Ja. Men Al Jazeera i Abu Dhabi, Al Jazeera FC som också hade då en dansk som sportchef eller sportsligt ansvarig på något sätt som heter Mads. Så det var Mads och Mats som hade kontakt på LinkedIn.
Ja, precis. Nej, men det var det Aftonbladet som breakade över fotbollskanalen, det vet jag inte.
Jag skulle tro att det från början var helt enkelt en LinkedIn-användare som sen la ut det här på Twitter och sa så här, kolla här. För det var ju på LinkedIn då öppet, Mats Gren fiskar efter jobb i Abu Dhabi bara dagar innan premiären för Damallsvenskan. Mm. Han skrev då till den här Mats då och uttryckte intresse av att träna Al Jazeera och undrade om han kunde skicka sina handlingar. Mm. Och sen blev det helt enkelt publikt.
Och sen så försökte han väl då, när han blev konfronterad med detta, så försökte han ducka lite grann. Nej, men det var mer att jag bara kollade lite läget och så. Och man blev inte riktigt klok på hur man ska ändra.
Det är ju tillåtet.
Dra sig ur den här lilla krisen som man hade hamnat i.
Det är ju tillåtet att kolla läget. Och absolut, kolla efter möjligheter såklart. Men det ser ju kanske lite illa ut, särskilt dagen innanför en premiär med ett nytt lag. Han ska ju göra comeback som tränare. Han var ju det i Jönköping ett tag innan den här blåvitt svängen. Så kan det ju liksom sända ut lite konstiga signaler kanske. Men jag tyckte det var roligt, för man märkte ju, han svarade ju på frågor från tidningar och ibland via sms och ibland, vet jag, SVT hörde av sig till honom och då gissade, de är ju sällan kanske först på bollen. Då hade ju kanske Fotbollskanalen, Expressen och GP och sådana skrivit redan. Då märkte man att han var riktigt trött, Mats Gren. Då skrev han bara ett sms att så här, det här är en elefant av ingenting, skrev han. Men vart var det någonstans också som han sa, han ville ju liksom ta ner det här, att det här är inget konstigt, det är ni som tycker det är konstigt.
Ja, men man ska bara också, i den här som läcker då, konversationen mellan Mats och Mats, så framkommer det att Mats, det är inte en tränare de söker.
Nej, precis. Men han skrev heller inte, den här Mats då skrev ju inte, däremot söker vi en, utan han svarar ju bara artigt att vi söker ingen tränare. Mm. Men då skrev ju Mats Gren igen, okej, vad söker ni? Han verkar vara liksom otroligt sugen på att komma till Abu Dhabi. Men sen när något mediehus frågade honom om han skulle kunna vara intresserad av detta, så sa han ju, Mellanöstern, jag vet inte.
Precis.
Det låter ungefär som någon som är skeptisk mot sushi. Rå fiska, jag vet inte.
Ja, precis. Ja, och du och jag börjar fundera på Mellanöstern. Är Abu Dhabi, räknas det till Mellanöstern?
Det kan det nog göra. Ibland tror jag man räknar in hela Nordafrika. Ja. Alltså, men man säger väl ibland kanske arabiska halvan om man vill precisera lite mer. Eller ännu mer Dubai.
Ja.
Men då var det liksom som att han aldrig hade, utan att någon bara frågade, skulle jag tänka det? Mellanöstern, jag vet inte. Så råfisk, jag vet inte. Alltså. Men det är ju sådana personer, får jag bara säga det, att det är ju sommarpratstider. Jag lyssnade på Tim Sparvs sommarprat.
Alltså, har du missat?
Ja, men han, det är alltså på finsk Yle.
Ja.
Men Tim Sparv är uppvuxen i Österbotten och har ju finlandssvenska då som modersmål, gissar jag. Så det var inga problem för mig att höra vad han sa. Jag var lite nyfiken på det. Honom minns man ju från tiden i Halmstad. Och sen har ju varit lite mittgyllande framförallt i nu. Och även med då när Finland kvalificerar sig.
Har du alltid framstått som en ganska så klok person?
Ja, fotboll. Absolut. Ja. Och det gör han här med i det här sommarpratet. Mm. Han framstår både som trygg och intelligent och nyanserad. Och han räds inte att prata fotboll och politik. Och väldigt nyansfull så. Kanske skulle man säga att det är så pass liksom klokt och nyansrikt så att bland blir lite tråkigt. Mm. Det är ganska förväntat kanske. Det är egentligen ingen kritik mot Tim Sparv att han sköter sig proffsigt. Men det hade ju varit mer spännande nästan med en Mats Gren som sommarpratar. Mm. Där man inte vet vad som ska komma. Där det finns, han har ju massor källor att ösa ur. Vilket ska han välja, undrar man. Han kan ju börja startscenen på Hawaii. Där han får reda på att han inte får vara kvar i IFK Göteborg. Han kan liksom prata om hur det var efter att ha lämnat. Han kan prata om nu, den här LinkedIn. Han har ju massor av nuggets att välja på. Men för jag såg nämligen att Albin Ekdal ska väl sommarprata. Kanske missar jag att det är någon fotbollsspelare till. I så fall ber jag om ursäkt. Men han ska sommarprata senare i sommar. Men det börjar ju bli allt mer populärt med att det uppstår alternativa sommarprat. Alltså att SDHL, alltså högsta damhockeyligan, de skulle låta en del spelare sommarprata på sin plattform då.
Mm.
Och där skulle man kunna tänka sig att SEF skulle kunna vara sugna.
Men hur gick det till där när SDHL fick man ansöka om att, eller valde de ut personligheter som tänkte att hon är bra?
Det skulle jag tro. Ja. Jag har inte gjort efterforskningar exakt hur det gick till. Men jag skulle tro att de väljer de som har varit lite vokala tidigare.
Ja.
Det var 10 stycken eller något. Men jag tycker det var ett trevligt initiativ. Mm. Och kanske något för SEF att göra på sin plattform. Mm. Att man inom Allsvenskan då skulle välja ut vissa spelare eller ledare. Eller kanske till och med supportrar som skulle ha något att säga. Det borde väl Mats Enqvist kunna gå igång på som gammal författarson.
Ja.
Jag läste för övrigt Erik Hilmersson gjorde ju ett personporträtt på Mats Enqvist. Mm. Alltså generalsekreteraren i SEF. Som var bra för några veckor sedan. Men jag såg också att, för jag har tänkt lite på Mats Enqvist, hur den här våren har varit för honom. Förutom coronan och allt som, alltså rädda svensk fotboll på något sätt, så gick ju hans far bort, P.O. Enqvist då. Och när någon går bort väldigt publikt och alla runt omkring skriver och tycker väldigt mycket. Men själv kändes det knappt som han hade tid att sörja. Nej. För han hade ju sina brådaste dagar någonsin kanske.
Mm.
Jag blev lite nyfiken då på deras relation och så kollade jag om han hade pratat om sin pappa och kollade i arkivet. Och hitta faktiskt en väldigt fin text som Mats Enqvist själv hade skrivit om PO då. 94 tror jag det var. Kan ha varit att det var någon bemärkelsedag för PO. Och det var många som skrev texter, men bland annat skrev han om sin pappa då.
Mm.
Och man fick väl förklarat att relationen hade varit inte alltid helt smärtfri. Särskilt kanske när Mats var ung och PO hade ju en period när han drack mycket alkohol.
Mycket, ja.
Men det var en liten klenod där som jag tyckte var värd att återge. Som Mats Enqvist beskrev väldigt fint. För han beskrev då hur de ofta kanske hade idrotten tillsammans. Prövade olika typer av sporter. Men verkar inte som egentligen Mats var lika intresserad av idrott som sin pappa. Men så skulle de gå och gymma ihop då. På ett gym. Och det är ganska mycket folk i lokalen. Och Mats märker att alla kollar på PO.
Mm.
Och det har han varit med om tidigare. Att folk graviterar mot hans far.
Mm.
Och han är kanske lite trött på det.
Lite fördomsfullt 90-talet. De som gick på gym då. Kändes inte som att det var de som läste Kapten Nemos bibliotek precis?
Nej, kanske inte. Men man ska inte underskatta hur ändå känd han var.
Ja.
Även om man inte läste Kapten Nemos bibliotek så fanns inte så många kanaler kanske.
Ja.
Det kanske till och med var på 80-talet. Ja. Så kanske man ändå
vet
vem han var.
Ja, han fick sin primetime i SVT. Alltså.
Och han hade ju också en utstrålning som nästan gör att folk tittar på honom. Ja. Så lång och vacker faktiskt.
Ja.
Så. Men Mats kanske var lite trött på det. Och här är han tonåring och nu vill han visa sig på styva linan. Så han ska göra ett sånt jävla lyft då. Lassa på vikter utan bara fan på skivstången. Lite mer än vad han egentligen klarar av. Men han märker då när han lassar på att folks blickar börjar riktas mot honom. Mm. Att nu ska unge grabben här visa sig på styva linan. Mm. Och så tar han i och bara tappar hela skivstången. Och det far vikter och grejer. Ingen skadar sig, men det är en rejäl jävla smäll. Mm. Och PO blir så upprörd då så han går ut med Mats från lokalen. Och Mats skriker, för att han blir så missnöjd, skriker han ut: jävla koballe! Mm. Skriker han. Bär med dig då att han har skrikit jävla koballe. Mm. Mats går ut tillsammans med sin pappa, som kanske skäms lite över den här scenen, tar honom i armen, leder honom ut på gatan, säger ingenting, och sen vänder han sig mot honom och säger: för fan, det är ju inte ens anatomiskt korrekt.
Här har du rätt i.
Ja, språkmänniska även i den mest pressande stund.
Underbart.
Ja. Hur som helst, ja. Kanske han skulle...
Ja, 5 plus Klenod.
Det tycker jag var fint.
Ja, det levererade.
Och den levererade han. Ja. Det gjorde han ju bra själv. Mm. Men han kanske skulle gilla den här idén och ta sommarpratare. Men vilka tror de skulle välja då från ett fotbollsuniversum? Då skulle de gå efter ganska förväntade namn, va?
Ja, precis.
Om du tar bara allsvenskan, vilka spelare skulle kunna bli aktuella?
Major skulle bli aktuell direkt, prata om psykisk ohälsa.
Ja, och kanske även Simon Tern.
Simon Tern, absolut. Ja. 2 bra namn.
Och det är ju inte orimligt egentligen. Men det är då man tar någon som man redan vet har någonting att säga. Mm. Och man vet också ungefär vad de kommer prata om kanske. Ja. Kanske Sebastian Larsson i egenskap av
sig. Kanske de kastar in Joakim Persson för att de vet att det är en liten glad gamäng.
Ja, kanske. Har de den kollen? Ja, det kanske de har.
Ja, det tror jag.
Ja. Men det hade ju varit spännande. Jag hade ju mer bänkat mig framför Mats Grens sommarprat.
Absolut.
För vad ska komma liksom. Ja. Men jag gjorde faktiskt som så, Anders, att jag testade bara att skriva ner 2 startscener från ett fotbollssommarprat som jag då har hittat på.
Ja.
Och så tänkte jag att jag pratar de scenerna fram till en ganska kort scen då, fram till första låten spelas.
Ja.
Och så blir det ett uppdrag att gissa vem som döljer sig bakom det här. Spännande. Jag kommer då inte nu försöka imitera.
Ja.
För även om det skulle bli dåligt så kanske du ändå skulle kunna gissa lite lättare vem det är.
Du läser med din röst då.
Ja, precis. Och du kan ju få en ledtråd, för jag sa ju allsvenskt här. Det här är ju faktiskt ingen spelare som spelar i allsvenskan just nu.
Nej.
Men jag förknippar honom ganska mycket med allsvenskan. En aktiv spelare.
Nej.
Mer får du inte reda på. Nej. Så länge jag kan minnas har folk varit på mig om mitt humör. Jag blir för arg. För galen. Kan inte kontrollera mina känslor. Har folk haft rätt? Ja. Och nej. Jag har fått utbrott på domare, på motståndare, till och med på lagkamrater. Jag har sparkat vattenflaskor åt helvete. Jag har sulat taktiktavlor i väggen. Jag har suttit på planer och bankat nävarna i marken som matadoren i Tjuren Ferdinand. Det är inget jag är stolt över. Och den där elden jag har inom mig har många gånger varit min fiende. Men ännu fler gånger har den varit min vän. För utan den hade jag förmodligen aldrig kommit längre än till Åsebros A-lag. Utan elden, inget proffsliv i Grekland. Inga Serie A-matcher. Inga 7 A-landskamper för Sverige. You have to burn to give off heat, som någon klok människa sa en gång. Så är det för mig. Vill du ha mig får du också ta min eld. Jag heter Pip Pip och det här är mitt sommarprogram.
Sebastian Eriksson.
Ja, det var rätt.
Ja, det var rätt.
Det var lätt, eller?
Ja, väl, Åsebro tog jag den.
Ja, det var för lätt.
Och sen så Grekland blev bekräftat.
Ja, du tar den andra då.
Ja, bra.
Ja. Dags för nästa sommarprat då.
Ja. Är det också en allsvensk, eller?
En före detta allsvensk spelare, kan man väl säga.
Ja.
White Hart Lane, London, 19 maj 2001. Tottenham leder när vår assisterande tränare Steve McLaren vinkar till sig mig. Come here, son! Jag hinner knappt tänka. Kränger på mig tröjan med klubbmärket Alla i världen fruktar. Managern lägger armen om mig. Just push forward, laddie. Use your left, try to put it in the mixer. Han litar på mig. Han ser en stor talang i mig. Jag har blivit vald till den bästa spelaren i en av världens bästa akademier. Jag gör mig redo. Dennis Irwin, en levande legend, går ut och jag, en liten skitunge från Kista, springer in och tar plats bredvid Paul Scholes. Jag är 19 år och gör mina första minuter i Premier League. Hade jag vetat att det också skulle bli mina enda skulle jag förmodligen försökt dribbla lite mer.
Var det Bojan eller?
Ja, det var Bojan.
Ja.
Ja, det är svårt att göra honom utan att hamna i imitationen.
Nej, men det var Kista så jag typ. Först White Hart Lane 2001 så tänkte jag, fan, Erik Edman så var det Tottenham där? Men tänkte, jag fick inte ihop riktigt vilka det var som snackade med honom. Och...
Nej, han hoppar ju då in
Irving,
i säsongsavslutningen 2001.
Ah, ja, ja.
Och är 19 år då. Mm. Han gör väl 2 tävlingsmatcher för Manchester United, tror jag.
Han gör ju en ligacupmatch också.
Ja, det är väl den då.
Ja,
han står uppsatt som 2. Så jag gissar att det här är hans enda Premier League-minuter.
Mm.
Jag såg att Bojan tog ut sitt drömlag för någon sajt med liksom de bästa spelare jag spelat med. Och det är ju, alltså det är inget fel, men det ser roligt, det är ett så jävla bra lag.
Mm.
Men han har ju inte spelat med dem så mycket.
Nej.
Det är väl det, men liksom när man kan sätta Scholes och Rata van Nistelrooy, liksom, det är bara världsklassspelare. Det är något kul med det bara. Ja, men du fick 2 rätt då.
Ja.
Men ska vi skicka med den här idén?
Jag tycker ändå att den har någonting faktiskt. Om man då tänker lite då, som du säger, inte på de mest givna namnen. Utan att man tänker lite på de som kanske man känner, här kan det bli en jävla... Här kan det bli rubriker.
Carl Boom. Benjamin von Jaff. Mittbackarna i Utsikten. Det hade varit kul som bedräkt. Och i dagens sommarvärldar är de mittbackar. Som så här Chibi Persson kör ihop.
Den ena mittbacken spelar bara låtarna. Som Johan gjorde. Martin sitter och tjatar.
Ja, och även observatören. Vi hämtar bara sommarpratare från Huvudalen i lördags.
Noterades Pontus Engblom för ett mål i helgen eller?
I Giffarna Sundsvall, det gjorde han.
Han gjorde det?
Jag tror
var det nummer 5 eller 6 för säsongen?
Giffarna fick nöja sig med en poäng bara, men är ju ändå ett topplag hittills i Superettan. Och framförallt har ju då nyförvärvet Pontus Engblom levererat.
Ja, och hämtar de hem honom från?
Hämtar de hem honom från Norge.
Mm.
Och det var ju förhoppningar från GIF Sundsvalls supportrar. För Pontus Engblom har tidigare visat hos oss att han har varit skicklig. Vi andra kunde undra att nu har han ju varit iväg ett tag. Och har han det fortfarande? Hittills har det varit en pangstart då. Vi behöver inte fördjupa oss så mycket i Pontus Engbloms superrätta start.
Nej.
Men jag kommer att tänka på honom. För jag tycker att han står för en viss typ av spelare som vi kanske kan kalla för nivåspelare.
Mm, vad menar du då?
Jag tror du vet vad jag menar.
Jo, det vet jag. Men ibland så vill man vara lite pedagogiskt inbjudande. Retorisk fråga kallas det.
Ja.
Så nu får du faktiskt berätta vad du menar med nivåspelare.
Ja, jag vet inte, kanske taskigt mot Pontus Engblom. Men jag menar då spelare som kanske genom åren också har hetat Göran Marklund, Fredrik Olsson, Per Cederqvist.
Ja.
Nu hämtade jag bara exempel från Superettan.
Mm.
Det behöver det inte vara. Men, och de är oftast anfallare. Jag menar spelare som på en nivå fungerar väldigt bra. Kanske till och med är bäst eller bland de allra bästa. Men bara ett kliv upp så går det inte alls.
Mm.
Som ju... Jag har ju varit så med flera av de här som jag nämnde. Jag menar, Cederqvist och Fredrik Olsson. Ja, Cederqvist är väl bäste målskytt i Superettans historia.
Mm.
Men gjorde han något allsvenskt mål, det vet andra. Men gick inte när han prövade högre upp. Samma för Fredrik Olsson som vi hade ett samtal med genom målen. Göran Marklund som väl öste in mål i Café Opera.
Mm.
Assyriska. Café Opera, det dokumentet.
Mm.
Är det dags snart?
Säg inte nej.
Men högre upp så tar det liksom stopp. Pontus Engblom kan ju fortfarande ha chansen att motbevisa om han tar upp Giffarna och sen så blir han skyttekung i Allsvenskan 2021. Vem vet? Men det här kan vi även se internationellt med vissa spelare. Och kan vi hålla oss kanske rätt mycket till forwards här?
Mm.
För det är ofta lättare att kolla deras mål. Och Holland har ju ofta tänkt så om Eredivisie. Att det varit många skyttekungar där genom åren som man blir glad av att bara rabbla upp. Romario, Ronaldo, Luke de Jong, Memphis Depay, Alfred Finnbogason, Afonso Alves, Bas Dost, Matesha Kessman, Luis Suarez, många, många fler. Vissa av dem då är det svårt att veta. Så länge de öser in mål i Holland så ser man ju att oj, de är bäst på att göra mål i Eredivisie just nu.
Mm.
Men är de bäst på, eller kan de bli en av de bästa på att göra mål ytterligare en nivå upp?
Kan de göra det en regnig onsdag mot Stoke?
Kan vi hitta på något eget? Kan de göra det en gassig dag på Rudalen?
Precis.
Det kanske är svårare på sätt och vis.
Ja.
Alltså nivån är ju sämre då. Ja. Men man kanske inte pallar på samma sätt med den här hetsiga stämningen som är. Ja, men det man kanske får svaret först efteråt då. Mm. Det är givet nu att Luis Suarez och Ronaldo och Romario, de gick ju vidare.
Ja, de hade det.
Det får man ju verkligen säga då. Medan en sån som Kessman, som väl var skyttekung 2 säsonger i rad i Holland, hade det ju inte riktigt på samma sätt. Han gick till Chelsea och var väl även i Atletico Madrid. Inte så att han var kass.
Mm.
Men medan Van Nistelrooy då var ju en typisk sån spelare när han kom till England. Att så här, ja, han har öst in mål här. Men så här, Premier League, och särskilt på den tiden, så talades det mycket mer ändå om så här, fysik. Om man klarade det. Ja, han klarade det. Han var en världsklassavslutare även där. Medan andra liksom bara börjar pysa lite. Wilfred Bonny vann ju skytteligan ett år. Och han gjorde det inte i Ajax eller i Feyenoord eller PSV, utan i Vitesse.
Mm.
Vitesse Arnhem.
Mm.
Jag tror han satte 31 mål eller något. Här kan ju du få ta vid som är lite tränare och har kanske ett bättre fotbollsöga just nu i alla fall. Men jag tänker ju då att har man gjort 31 mål, 31 heter det väl, i ett lag som Vitesse, då måste man vara bra så in i helvete.
Mm.
För att där får man färre chanser, tänker jag helt enkelt då.
Ja.
Och han, jag vet ju att han...
Men du vill säga att han var en nivåspelare?
Jag vet inte. Det har ju inte, jag såg att han var i Gulfen nu i alla fall.
Mm.
Jag vet ju att han var i City bland annat och i något mer lag. Var det Swansea han var i?
Precis.
Och Swansea så kanske han var okej.
Det, mer än okej. Jag tror att hans första säsong i Swansea gjorde han 15 eller 16 Premier League-mål. I Swansea. Och det är ju nästan lika bra som att göra 31 mål i Vitesse.
Han kanske då, det här kanske vi har att göra med ett annat fenomen då.
Mm.
Att han vill vara tupp i hönsgården.
Ja, men lite så. För att, och sen gör han, jag tror att det är 2 säsonger i Swansea. Och andra säsongen gör han också ganska bra mål. Sen går han till City. Och då är det ju så att då tar han, då ska han ju ta på sig en kavaj som är kanske både 1 eller 2 storlekar för stor för honom. Och klarar inte av det riktigt där. Så att så sett... Har du rätt i din tes att det finns nivåspelare? Kanske höll en viss nivå. För hans bästa så skulle han kanske inte ha gått upp den här City-nivån. Han ska ha legat kvar där på Swansea-Vitesse-nivå. Då kanske inte han har varit i Gulfen. Han tjänar eventuellt mer i Gulfen. Men om man kollar tillbaka sen på vilka klubbar han fick representera och vilka meriter han fick, så kanske där...
Tror du han sa så innan han övertygades om att gå dit, Mellanöstern? Jag vet inte. Ja, men här är kontraktet. Okej. Okay. Bonny kom dit via LinkedIn. Jag har ett intresse av att tjäna mycket pengar hos er.
Vi söker inte en spelare. Vad söker ni då?
Ja, men jag tycker även det är intressant att sitta på vissa av de här spelare i Allsvenskan då. Man tar, och där kan jag bli förvånad då när man ser att någon som jag tycker är otroligt skicklig i Allsvenskan som sen får lomma tillbaks efter att ha misslyckats utomlands. Kanske både 1 och 2 gånger. Om man har sett Nabil Bahoui vara i perioder fruktansvärt bra i AIK och tänka att jävlar, det här är nästan lite för bra för allsvenskan. Så förstår man inte riktigt varför går det inte. Och dessutom i Holland där man brukar säga att den typen av spelare passar väldigt bra. Anders Christiansen förstås, som det nu nästan kanske råder någon slags konsensus kring att det här är allsvenskans bästa spelare just nu. Prövar i Kevo tror jag, gick inte riktigt. Flyttar till Malmö, pangsuccé. Går till Gent. Går inte riktigt. Kommer hem till Malmö. Pangsuccé. Det förstår då inte jag riktigt. Så här. Det är väl därför jag är för dålig då. Men jag ser honom spela så tänker jag då att han är ju liksom nästan för bra för den här serien. När han spelar, och det är konstigt att ett lag som har då den allra bästa truppen tycks nästan kunna vara beroende av en så duktig spelare.
Mm.
Belgien, varför klarar han inte där? Får han inte chansen? Är det något hur han sett att spela? Men är han då en nivåspelare undrar jag då? Som så här, på den här nivån, han är kungen här. Men upp ett trappsteg. Det är inte 7 trappsteg upp till Belgien.
Nej, nej. Nej, jag vet inte.
Och nu kan du berätta.
Även, ett, så tänker jag att hans position, den som han har, han är en offensiv mittfältare. Det är lite lurigare för att den typen av spelare som AC är kryllade av ju längre söderut man kommer i Europa. Hade han varit så dominant som han i perioder kanske är i Allsvenskan och så viktig, alltså Malmö FF, som har den högsta budgeten, som har den starkaste truppen på pappret. Han sticker ända ut där att han är den överlägsna just nu och kanske också för någon säsong sedan. Hade han varit på samma sätt som en ytterback, då tror jag inte att Schent hade skickat hem eller skickat tillbaka honom till Malmö. Då tror jag att han kanske hade tagit en plats där. Det är någonting otacksamt att vara en jävligt bra spelare i Allsvenskan på en offensiv position där man ska liksom förväntas göra kanske i snitt 0,5 poäng per match för att man ska liksom fortsätta få speltid. Är man en försvarare så blir det lite enklare. Det, ja, det vill jag tro.
Ja, det kan man nästan känna generellt tycker jag. Särskilt nu är det ju en allsvenska där vi har sett jättemånga unga spelare få speltid då i många lag. Och det har jag faktiskt ändå tänkt på att det måste ändå vara lite ofta skönare att vara en defensiv spelare och vara ung. Att det är ändå lite lättare för att gå in som Robin Tihi jämfört med Paulus Abraham i samma lag. För att han måste ju inte gå ut där och göra massa poäng. Nej. Och har man kanske en skicklig, rutinerad back bredvid sig. Alltså svårt ändå förstås. Jag menar inte att det är lätt. Men lite mer tacksamt. Det räcker med där att vara stabil så kommer man. Man kan ju vara stabil som offensiv i en match utan att ha något riktigt farligt avslut. Mm. Att det är lite tuffare även så sätt tänker jag.
Ja. Och sen så tänker jag också att man ska nog inte underskatta det psykologiska i det att när han spelar Malmö FF så vet han om att alla räknar med honom. Han vet om att han kan göra två dåliga träningar och ändå så startar han för att han är så pass duktig. När han kommer till Kievo eller han kommer till Schent så är det helt annan historia. Där är han en i mängden och det tar nog inte så lång tid innan man blir liksom lite sänkt av den känslan att man inte är stjärnan.
Det är klart också att jag fattar att det är tuffare konkurrens. Jag är inte dum, men med vissa spelare som man nästan kunnat se, jag kommer ihåg när Björn Runström lämnade, och nu menar jag inte, han var ju tidigt i Italien som ungdomsproffs kanske, Bologna, men han hade i alla fall någon vår eller något år i Hammarby, kan det här ha varit 2006 kanske, den var ganska bra. Där kunde man, och så gick han till Fulham då, och sen var lite andra klubbar efter det också. Men där kunde jag nästan så här känna att så här, det kommer nog inte han klara riktigt. Mm. För man kunde nästan se, han fick slita väldigt mycket på planen. Och var ju inte någon som gjorde 20 mål. Mm. Att så här, den nivån kommer nog inte han klara. Men AC är så himla bra. Ja. Jag fattar ju att det är tuffare konkurrens. Ja. Men så här, det är ändå ibland bara svårt att få ihop sådär. Och Bowie har varit lite likadant.
Absolut. Sen kan man ju faktiskt, det finns ju ett par stycken. David Elm, nu sa Fulham. David Elm som gick till Fulham. Det blev inte många matcher för honom, men han hann med att göra Premier League-minuter. Han med att göra mål till och med i Premier League. Och sen så var det slut på det och sen så kom han tillbaka. Det var väl inte så bra där och sen så blev det inte så mycket mer. Han hade liksom problem med någon huvudskada så också givetvis. Men han trodde man ju inte alls hade Premier League-minuter i sig och gå in och gör det. Men fan, han ser tillbaka på det idag. Vilken jävla grej ändå. Alltså.
Han fick uppleva det.
Han fick uppleva det och han gjorde inte bort sig på något sätt.
Men så skulle man inte tänka nästa gång då ifall AC igen får chansen i en bättre liga. Så kommer ju inte han gå dit och kul om jag kan få en minut och ha det som minne. Han kommer ju ha ambitionen att gå dit och liksom ta en plats.
Nej,
och,
lite sorry.
Och det omvända tycker jag också kan gälla. Att det finns vissa spelare som inte så att säga så här, leker med allsvenskan som är bra såklart, men som är, där man nästan känner att de har en spelstil som kanske passar ännu bättre om omgivningen blir bättre. Så Teddy Lucic är ju bästa exemplet förstås mot någon som alltid, som är kameleonten, som är precis så bra som det krävs, oavsett om det är väldigt hög eller låg nivå. Men jag tyckte lite så med Robin Quaison. Kanske AIK-are blir arga, men jag tycker inte han dominerade totalt i AIK. Han hade ju stunder av extrem briljans och kunde dra iväg från liggande boll ett kanonskott. Och han var oberäknelig och var absolut en stor talang som hoppades på. Men det har funnits de som dominerade mer. Mm. Och han klarade, där kunde man nästan känna att han hade någon spelstil som gjorde att sådär, den här är gjord för lite bättre miljö nästan. Mm. Och så fick han visa det då, kanske inte så mycket i Serie A, men absolut i Bundesliga. Där man liksom, ja, den här kommer blomma lite mer högre upp. Och kanske liksom nästan lite otacksamt ibland att spela här. Jag vet inte om man skulle jämföra till exempel Christiansen då med Sebastian Larsson. Mm. Båda är mittfältare då och anses väl, Sebastian Larsson skulle ju nämnas nästan i samma andetag som kanske en av de bästa allsvenska spelarna. Men Sebastian Larsson har då en lång karriär utomlands. Han har egentligen haft en utländsk karriär. Det är ju först bara nu han har kommit hem. Medan AC har varit ute och försökt, inte riktigt lyckas, två gånger vänt hem till Skandinavien. Sebastian Larsson skulle ju ett sämre fotbollsöga i allsvenskan kanske inte finna lika spektakulär. Nej. Nu hängde han in en frispark här senast och det kan han göra då och då. Men
Det kan han också göra.
Absolut, ja. Ja, ja. Men jag menar att i grunden är ju han kanske ännu mer spektakulär. Absolut. Än Sebastian Larsson.
Nej, för kollar man på statsen då, vilket jag gissar. Och om man tänker, det är ju lurigt då på så sätt att om man är scout för Swansea och man ser Bonny öser i mål i Vitesse.
Mm.
Kan han göra detta här också? Eller är det någonting med den holländska ligan som alltid haft det här riktigt? Man, fan, det spelar ingen roll hur många mål man gör. Men ibland så kan man ta ner Henrik Larsson stats i Celtic till exempel. För att fan, skotska ligan, men det är fan halva.
Ja, det garvas väl ibland åt Guidettis säsong där. Ja, lite när han gjorde mycket mål i Feyenoord.
Ja, precis. Och så kan man ju tänka då, om man kollar på AC, så ser man fan, han kommer i många så här så kallade expected goals-lägen. Där han, och har många avslut, och nu har han ju fan öst in mål här första omgångarna. Och så ser man Sebastian Larsson så, han kommer inte alls till de här lägena. Visst kan man givetvis säga att Sebastian Larsson är en defensiv mittfältare, AC ligger mycket högre upp och de spelar på olika sätt och så. Men hade det varit så att man skulle liksom investerat i, om man säger att Sebastian Larsson är en aktie, Anders Christiansen är en aktie.
Ska vi låtsas att de är lika gamla också?
Ja, lika gamla.
AC är väl 30. Ska vi göra Sebastian Larsson lite yngre här?
Han är 30 också. Ja. Då har man investerat i AC. För att man känner att han har ju lite mer i sig. Han kan ju vara den som är lite mer matchavgörande offensivt. Och så.
Ja, kanske inte du då med ditt fotbollsöga som ser igenom.
Nej, precis. Nej, men det är det som är så lurigt då. Men alltså, Sebastian Larsson, visst, han nådde inte de allra största klubbarna. Men han var fan, tar mig ute i Europa från att han var 17 och spelade seniorfotboll.
I England.
Ja, i England. Mm. Och hade sina Premier League-säsonger. Och har varit mer eller mindre regelbunden i landslaget. Men han AC får fan inte ens en plats i danska landslaget.
Nej.
Så det är inte lätt för ett fotbollsöga. Och även om man kollar på statsen så är det också svårt. För fan, det är Sebastian Larsson sticker inte ut på det sättet. Men däremot som tränare så tror jag, men du har ju sagt Sebastian Larsson drömmen att ha.
Det blir intressant att se på en sån som Haksabanovic till exempel och följa honom nu i framtiden. Som, det är nästan svårt att räkna den första utlandssejouren, för där var det också så att det var väl ingen som räknade med att han slår sig in i West Ham när han gick dit från Halmstad. Och direkt, för där tänker man ju mer att han är fortfarande så himla ung och konkurrensen är så hård. Men han kommer tillbaka då och efter en väldigt tuff vår i fjol, han till och med var bänkad efter ett tag, kom han då igång och blev väldigt bra, och han har sett jättebra ut i år också, och de har förlängt med honom. Men där har vi ju på ett sätt inte fått svaret än då. Mm. Han är en nivåspelare, eller kan han liksom på en högre nivå, för han, nu har han förlängt, men inom sinom tid kommer han ju finnas i en bättre liga såklart. Mm. Där blir det jättespännande att se, eller kommer han ha en, så att säga, en skäntperiod och komma tillbaka igen och vara grym. Mm. Det har vi ju sett rätt många gånger nu. Och det skulle vara tråkigt om det blev så. Och sen har vi ju de spelarna som jag bara inte blir klok på.
Vilka är de då?
Samuel Holmén-spelarna. När man känner att spelare som bara inte har det längre. Och där man inte riktigt bara kan skylla på ålder. Jag kanske påverkades av att jag satt med när sportchefen Stefan Andreasson, liknande draknästet inför styrelsen, fick gå i god för hur jävla bra Samuel Holmén var. De jobbade hårt då på att få hem honom från Turkiet. Där han varit i ganska många år i olika klubbar. Styrelsen fick ställa lite frågor. Ja, men, och Andreasson sa absolut, det här kommer bli så jävla nyttigt för oss. Och han satt och pratade om hur bra han var. Och vi som minns Samuel Holmén från Elfsborgs första session skrev under på hur duktig han var då.
Ja, han var, fick ju rapporter ibland från Turkiet om att han var jävligt duktig.
Ja, det fick man ibland.
Ja, fick man inte.
Hur fick man dem? Var det proffskoll?
Ja, det var väl det.
Eller kom de, ja, så, kom de per post?
Ja, så, Samuel Holmén, 90 minuter, ett mål.
Så Anders går ut så här, brevlåda, kollar så här, ja, räkning, Göteborgs Energi, din el, är det något från skolan, vad är det här, från Turkiet? Ja, det är den senaste rapporten om hur det går för Samuel Holmén. Ja. Och det verkar gå bra.
Ja.
Han är en av de mest respekterade mittfältarna där.
Ja, visst. Ja, men visst. Ja, men det ryckte väl lite grann. När man såg att han kom tillbaka. Det
är ju landslagsspelare.
Klassvärvning.
Ja, absolut. Mm. Och jag vill inte göra det här för att vara taskig mot någon som har varit dålig. Men det kan väl rätt många som följer Allsvenskan skriva under på. Att ha inte riktigt lyft för Samuel Holmén i Elfsborg. Där kanske man kan tala med en annan slags nivåspelare. För när han spelade i Elfsborg sin första session var ju Elfsborg ett av Allsvenskans bästa lag. Mm. Det var ju liksom Elfsborg joggar hem det tiderna nästan. Det kan ju finnas sådana spelare också.
Jag åker till Valencia och blir imponerad av matutbudet.
Ja, just det. Av alla tapas. Och sen kontra med ännu fler rätter.
Med Sveriges bästa pressfika.
Ja, det ska vi inte vara missnöjda med. Men att vissa spelare kanske, can he do it a rainy night in Stoke, skulle man också så här, men kan han göra det med lite sämre omgivning? Mm. De spelarna är ju, måste ju vara så himla värdefulla för en tränare. Mm. Någon som fungerar jättebra när laget fungerar bra med bra, men är det här en ledare som även kan rycka upp och verkligen leda dem som är kanske något sämre? Det har han i alla fall inte lyckats med. Och det har ju varit, han har ju inte ens alltid varit ordinarie i Elfsborg. Kom han in och tog något rött kort här senast. Mm. Men honom funderar jag en del på. Mm. Så här, vad hände? Är det någon drivkraft? Är det, det hade varit spännande. Jag ska inte plåga Samuel Holmén med att ringa upp honom och fråga, varför är du inte lika bra längre? Mm. Det känns ju taskigt och jag tror att det är en återvändsgränd, för han kommer nog inte vilja gräva där så mycket. Mm. Men undrar om han ställer sig den frågan själv. Mm. Att så här, vad är det som gör att jag var liksom en av, ja, då får man ändå säga att han var en av seriens bästa mittfältare ett tag. Han var tvåfotad och kunde skjuta från oväntade ställen. Han hade spelintelligens. Och sen kom han med i landslaget och var proffs länge i Turkiet.
Och i proffskollen så var han jättebra.
Ja, en posten som kom hem till dig.
Ja, precis.
Tycker jag att vi ska, det är mycket roligare bild. Proffskollen har kommit. Den analoga. Ja. Ja. Ser, alltså, och så klister du har dem i pärmar hemma.
Ja, det är fan, jag hade velat ha den här, jag har prenumererat.
Fan, vad trevligt att få hem den.
Ja, men det är bara häfte. Sånt A4-papper. Vet, lite så, lite finare papper.
Visst är det Mats Jonsson heter han, va? På Fotboll Direkt. Uh-huh. Sportmats, uh-huh. Kallad på Twitter. Som ja, har mycket proffskoll. Uh-huh. Proffskoll-koll. Uh-huh. Att så här, höra av sig till honom. Hur mycket ska du ha för att även göra den här analogt? Uh-huh. Jag vill ha den i ett häfte varje vecka. Jag är beredd att swisha en del.
Ja, absolut.
Det har varit jättekul.
Ja, fan.
Vilken liten fest.
Ja, faktiskt.
Liksom som man fick, prenumererade du på någon tidning som barn? KP eller något sånt där?
Ja, det var Kalanka och Buster.
Ja, det var ändå lite kul när de kom. Mm. Och så nu som vuxen så har du proffskollen.
Ja, det blev verkligen en kul grej.
Ja, du har ju en bra källare som lämpar sig för ett litet kartotek.
Ja, gud. Ja.
Men där hade jag varit, jag är inte nyfiken på om man ställer sig den frågan själv. Eller om man bara är lite nöjd.
Ja, jag vet inte hur det är med de där spelarna som
börjar. Ska du komma och nyansera nu?
Ja, jag måste nästan göra det, känner jag. Ja, men de som får, som Holmén, det går bra. Sen går det ännu bättre. Utlandskarriär, lite landslaget här och där. Vänder hem, börjar inte gå så bra.
Jobbet lillebrorsan blir nästan bättre också, ja, av den aspekten.
Ja, men någonstans där så börjar man ju tappa givetvis lite grann glädjen och drivet och entusiasmen. Man vet om att fan, nu krävs det otroligt mycket för att jag ska komma ut igen för det första. Det tåget har gått, har lämnat perrongen. Man står kvar där, Elfsborg, det går inte så bra där heller. Man tappar det. Alltså, det är väl bara mänskligt att man, alla
gör ju inte det.
Nej.
Du skulle ju göra det direkt såklart. Och jag med förmodligen. Men Sebastian Larsson, nu har han då, när han kom till Sverige så började han spela för ett topplag. Mm. Och fick ju ganska snabbt vinna SM-guld också. Men även om han skulle gått till Örebro eller då Elfsborg kanske. Som vi får väl säga att de är typiska mittenlag numera. Spelar ju 1-1 också här i helgen. Jag har svårt att se honom ändå inte vara lika galen så att säga under varje match. Han har ju visat hur många landskamper han har gjort och hur mycket Premier League-minuter han har fått och mycket han har upplevt, så kan han i alla fall ge intrycket av att varje match är min sista och jag gnäller och jag är jobbig. Jag skulle förmodligen störa mig sjukt mycket på Sebastian Larsson om jag höll på det andra laget. Mm. Men när Sverige spelar så kan man vara väldigt tacksam för den inställningen. Jag har svårt att se att han skulle liksom slå av lite på takten bara för att han spelade i Elfsborg.
Nej.
Så liksom det verkar ändå, jag köper inte att alla bara per automatik skulle gå ner några procent.
Nej, men nu ska vi se här. Sebastian Larsson, han vände hem till AIK.
Mm.
Det är ganska bra då ju.
Ja, absolut.
Ja, får man säga.
Ja, det därmed haltar ju min parallell.
Ja, det är därför. Han får ju det här klippet i kroppen och i själen. Han kommer in i en miljö där det går bra och så får han, har precis varit med, upplevt VM i Ryssland. Har det med sig, för han har kvartsfinal VM i Ryssland. Landslaget och hyllas för sina insatser. Holmén har inte någonting av det.
Du har saknat någon typ av morot.
Ja.
Men däremot skulle man säga att han har rätt, det fanns ju ändå väldigt mycket i Borås förväntningar på Samuel Holmén. Mm. Det var ju ingen, det presenterades ju som en jättegrej ändå. Mm. Nästan uppe där med Mattias Svensson och, vad var det Andreas som sa till Mattias Svensson när han gick igenom läkartestet på kalenderska här, va? Och han klarade.
Vad var det så?
Jag bara gick ju testet kvar. Det går inte lika lätt.
Bara gick ju testet kvar.
Ja. Det var en stor grej för Elfsborg när Samuel Holmén kom
in. Ja, visst. Ja.
Och han liksom borde ändå känt av den pressen och veta att sådär, det ändå folk hade hoppats mer på mig. Det borde i alla fall vara en morot nog. Mm. Och känna att så här, jag vill visa att jag verkligen är den personen som Andreasson sa att jag var när han var inne i draknästet. Mm. Och vouchade för mig. Mm. Borde ju ändå smyga sig på en viss frustration, eller?
Absolut. Det är så här inget alls. Jag tror att han är jättefrustrerad. Du, ja. Jag tror inte han är likgiltig inför att inte han är så himla bra längre. Nej. Absolut. Men någonstans så måste det också gå hand i hand med att man tappar lite grann också. Man tänker, hur många månader har jag kvar på mitt kontrakt här nu?
Mittenlag, ja. Jag vet inte.
Nej.
Grillkväll, ja.
Lite så kanske, det börjar smyga in de tankarna.
Ja, ja vi, om Samuel Holmén nås av detta och på riktigt är intresserad av, inte bara flamsa som vi gör nu kanske lite, att ställa sig de frågorna, så lyssnar vi jättegärna, kanske till en intervju eller ett samtal, vad det lider. Oväntat sätt att försöka fylla en tidning framöver. Men jag ska snart på pappaledighet.
Ja, precis. Håll det till mig, inte till Johan.
Nej, så kan vi göra. Ja. Ja, är det något mer, Anders, vi bör ta upp innan vi stänger allsvenska butiken här, eller?
Eftersom vi var så ärliga med att vi har glömt bort att säga välkomna inledningsvis, så brukar vi också någonstans här säga att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med det eller det företaget.
Benjamin von Jaff.
Sponsrat av von Jaff.
Men det har vi inte. Sponsrade till 49%.
Coronan har slagit till i Sverige, det vet alla i världen. Och vi drabbas givetvis av den också. Så vi har inga sponsorer denna veckan. Det är en förlustaffär denna veckan.
Ja,
men vi får ut mycket, du och jag, av detta. Det jag hoppas att det är många andra som får ut mycket. Men vill man då stötta oss så kan man ju göra det genom att teckna en prenumeration här i sommar. Gör man det nu så är jag rätt säker på att man får hem nästa nummer, det som vi skickar till tryck här, som blir det sista numret som du är med på här på några nummer, eftersom du går på föräldraledighet. Och då kan vi också kasta in den. Många undrar här, vad händer med podden i sommar? Nej, inte många som undrar, det är ingen som har tagit av sig, men kanske någon som blir nyfiken när jag tar upp ämnet nu. Vi kommer ta ett litet sommaruppehåll när vi har semester, och sen så under hela hösten så kommer vi köra varannan vecka.
Det här gillar inte folk.
Nej, det gillar inte folk. Men så är det bara. Du ska få lära känna Elmar på riktigt.
Vad tror du att jag har haft för roll i hans liv?
Alltså. Jag vet hur det är. Alltså. Jobbet går för allt. Så nu ska du lära känna Elmar på riktigt.
Ja, och inga jävla... Nu vill jag faktiskt inte ha några mejl eller gnäll om att säga, vad fan är det här? Bara var 14:e dag. Jag ska egentligen vara ledig. Uh-huh. Det är en liten present att den inte går i det helt.
Precis så är det.
Och tänk vilka spaningar jag kommer kunna ha de här 13 dagarna. Som jag laddar inför det 14:e.
Absolut.
Vi kör på som vanligt några veckor till.
Ja, så är det.
Och sen är det ett litet uppehåll och sen blir det då var 14:e dag. Och man kan ju även stödja oss via Swish. Mm. Eller att bli Patreon då, om man just gillar den här podden. Och kanske känner att det är den jag vill stötta. Och er fabrik mer än att jag absolut måste läsa tidningen. Mm. Offside.org är lättast att gå
in på. Vi menar allvar med den utmaningen. Mm. Alltså. Vi behöver hjälp. Vi kommer fortsätta behöva det. För att det är inga lätta tider för oss.
Så är det. Någonting mer som inte är att be om allmosor?
Jag skulle väl i så fall säga att det är bara lite kort här om Biro. Och det som blev offentligt här i slutet av förra veckan. Att han nu är då... han lämnar Sirius. Det hade jag missat faktiskt att han hade gjort.
Han var först i Örebro då. Det blev ju rätt mycket uppmärksamhet kring när han kom dit. Och förstärkte deras, vad ska vi säga? PR-kommunikation. Och sen då liknande uppdrag i Sirius. Ett halvårsavtal som då helt enkelt gick ut. Mm. Och inte förlängdes. Mm. Det läste jag om i UNT i början på juni.
Ja, och som bossman då så har han ju sina möjligheter, och det visar sig att Mjällby har erbjudit honom ett kontrakt, och han är då någon typ av ny ambassadör för Mjällby.
Ja, och under en kampanj som, eller ett rubrik som de kallar för Jag är Mjällby, AIF.
Ja, och det är ju en öppen dörr att göra sig lustig över hur han byter klubb, och plötsligt så är han då Mjällby-supporter nu. Det ska vi hålla oss borta från.
Däremot kan vi väl säga att det är en otrolig allsvensk palett som Biro har nu.
Mm. Ja, utöver de här tre klubbarna.
Ja, han har då Studio Allsvenskan, Allsvenska podden som han är ju med i.
Så har han ju också, vilket är känt, den boken kommer väl hyfsat snart, Daniel Kindbergs självbiografi.
Mm, som alltså inte är ett försvarstal, det man har fått reda på. Mm.
Och sen så jobbar han då väl med Jesper Janssons självbiografi.
Men otroligt många allsvenska järn i elden. Och man får ju säga att allsvenskan älskar Marcus.
Ja, det var det jag ville ha.
Det är väl kontentan.
Ja, det var det jag ville ha sagt. Att jävlar vad det är många personer som ändå sitter på liksom någon typ av beslutsfattande position i Mjällby eller i Sirius eller i Örebro som tänker vi behöver spetsa till oss lite grann här. Biro.
Något lite utanför boxen.
Och Biro kommer upp där gång efter gång uppenbarligen. Mm. Och det verkar ju som att Biro har fått erbjudanden från andra, om det handlar om att skriva självbiografier och böcker om andra svenska klubbar som han då har tackat nej till eller som han inte har hunnit med för att han gör
som kanske andra. Kommer eller?
Som kanske kommer så.
Han har även skrivit om Mats Magnusson då innan också.
Ja, och det fascinerar ju mig otroligt mycket.
Ja.
Att Biro är så himla eftertraktad. Och första go-to-namnet liksom.
Ja, men det är kanske perfekta namnet för gemensamt är ju att det är inte de största allsvenska klubbarna. Och klubbar som kanske tycker att de spelar fin fotboll och det är starkt av oss att vara i allsvenskan. Så kanske framförallt Sirius och Mjällby tänker. ÖSK.
Att han limmar lite grann, eller rimmar lite grann med deras identitet.
Att ja, men man tänker
att... uppförsbacke och Biro är alltid en ständig uppförsbacke.
Ja, men lite så. Och att vi tänker att fan, vi gör det ju riktigt bra som kan vara ett allsvenskt lag. Och det får man ju säga att klubbar som Sirius och Mjällby verkligen gör. Det är ju imponerande. Mm. Men man är ju en liten klubb och den här bedriften som vi gör, den är svår ändå att få stora medier att skriva om mycket. Mm. Visst, det kommer liksom lite beröm ibland och när vi går upp en serie så kan det bli. Men rätt ofta så glöms det liksom bort lite eller rapporteras inte så mycket i skuggan av de större föreningarna. Och så vill man då ha ut någonting mer, något som är lite annorlunda. Och då tror jag han är ett namn som ligger väldigt nära till hands. Att man har snappat upp att han har bytt lite nu ifrån att det bara var italiensk fotboll så har han blivit väldigt förälskad i allsvenskan. Mm. Och han är dessutom ett namn, så mycket har vi märkt, som även författare. Och som kan komma med lite udda grejer. Han brinner, han har passion. Och han vet hur det är att vara i motvind. Det vet vi också. Mm. Då är det kanske inte så konstigt. Nej. Men då blir han någon slags superkonsult, verkligen. Mm. Är alla nöjda? Absolut. Jag säger inget om det. Man har ju inte fått se riktigt vad det liksom ledde till kanske i ÖSK, Sirius. Nej. Sirius, alltså med pengarna som man måste hålla i nu. Var det ganska givet att man inte kanske förlängde ett avtal till. Mm. Att det inte kanske är där som det är mest prekärt att lägga pengar på. Mm. Men Mjällby tycker uppenbarligen det nu. Mm. På så sätt ska det bli faktiskt väldigt intressant att se vad det kan komma. För det är ju lite nytt där liksom. Mm.
Är det så intressant? Hur mycket följer du av det som Biro gjorde i Sirius?
Nej, men att det pågår då. Det borde ju ändå betyda att Mjällby tycker att så här, de har gjort någonting rätt där i Sirius. Och de har tänkt det lite annorlunda.
Men precis som Swansea och Scout som kollar upp Bonny. Tror du att Mjällby har haft någon som har ringt Sirius kontor? Och frågat lite grann, har ni något Excel
som referenser?
Grafer, hur mycket liksom interaktionen har ökat?
Ja, nej, det vet jag inte.
Nej, det är inte sant.
Men det är ju relevant samtal att göra, kanske.
Absolut, det är det ju. Nej, men det är gulligt på något sätt. Det ringer in lite grann allsvenskan också.
Ja, att Sverige är ganska litet.
Man kan se det hur man vill så. Man kan se det som att fan vad allsvenskan är liten och fan vad pissigt att det är en person som hoppar runt här. Man kan också säga som att det är lite gulligt på något sätt.
Mm.
Klubbarna gör lite så. Som det de tror ska kunna ge lite resultat. De har några tusenlappar över som de kan betala ut till Biro och så. Hoppas de på att det ska... Det finns någonting rätt fint i det också.
Ja, vi nöjer oss väl med det.
Ja, vad fan, det får vi göra.
Och sluta på den sidan. Ja. Och så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Och hoppas att vi hörs igen om en vecka. Mm. Ta hand om er i sommarvärmen.
Hej då!